Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Välkommen till det femte avsnittet av Politiknörden, podden där Expressens ledarredaktion leder samtal om politik. Denna gång ska vi prata försvarspolitik med Expressens försvarskrönikör Carl Bergqvist, mer känd under sitt bloggnamn Wiseman, samt Annika Nordgren Christensen, tidigare bland annat riksdagsledamot för Miljöpartiet samt ledamot av Försvarsberedningen. Samtalet hölls under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 11 januari 2015 och leds av Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg.
Hur skulle ni beskriva hotbilden mot Sverige idag?
Just nu så kan man väl säga att det finns någon aktuell hotbild eller något aktuellt hot, för i så fall hade vi redan mobiliserat hela försvaret. Men på sikt så är det ju naturligtvis en osäkerhet som är, skulle jag säga, hotbilden då. Och den har väl blivit mer och mer fokuserad på närområdet det senaste året i och med vad som hänt i Europa. Där vi har fått tyvärr ett mellanstatligt krig för första gången på väldigt, väldigt länge. Och för första gången sedan andra världskriget har någon flyttat gränser i Europa med maktmedel.
Hur ser du på saker, Annika?
Ja, det är flera olika dimensioner man kan skära i detta på. På samhällssäkerhetssidan så är det ett extremt sårbart samhälle vi har. Så där finns det hotbilder, inte då som är traditionellt militära, utan hotbilder som har med störningar som är allvarliga mot vårt samhälle, som det fungerar så som vi vill att det ska fungera. Det andra som är mer mot den militära sidan, det handlar om svensk självbild egentligen och mottaglighet för informationsoperationer och påverkan. Där vill jag nog ändå räkna in i någon slags hotbildsbedömning, därför att det i förlängningen minskar möjligheten för Sverige att definiera sina egna intressen och dra slutsatser av dem. Nämligen att välja sina säkerhetspolitiska val, att välja de säkerhetspolitiska vägar man vill gå och så vidare. Så man ska ta det stora greppet kring hotbild och inte vara så traditionell eller formellt riktig egentligen kanske. Då skulle jag ändå säga att Sverige är under press. Men Carl, jag delar helt Carls uppfattning om den militära hotbilden.
Det har ju raljerats ganska mycket över tidigare försvarsberedning som pratade om nya typer av hot, framförallt som terrorism, okonventionell krigföring, klimat och så vidare. Kan man inte se veckans dåd i Frankrike, i Paris, mot Charlie Hebdo som ett tecken på att den faktiskt har väldigt stor relevans i så ett vidgat säkerhetsbegrepp fortfarande?
Egentligen var ju inte de hoten, jag vände mig en del mot att de beskrevs som nya redan då, och när man fortsätter att kalla dem de nya hoten så är man väldigt fast egentligen i ett militärt tänkande kring hotbild och så. Och nu är de ju verkligen inte nya, så just om man tänker på terrorhot och den sortens, den utvecklingen. Men vad vi måste klara bättre än vad vi gjorde vid den förra diskussionen om den vidgade hotbilden, det är ju att hålla fler bollar i luften. Att det inte handlar om det. Å ena sidan ska vi satsa på den vidgade hotbildspaletten och värja oss för det. Och inte prata om militära hotbild och traditionell hotbildsanalys och så. Utan vi måste äntligen någon gång klara alltihop, hela spektrat, att hålla ihop det.
Carl, du skrev en intressant krönika förleden om det civila försvaret som ju faktiskt har monterats ner än kraftigare än det militära, vilket man kanske inte tror är möjligt. Det pratas väldigt lite om det.
Ja, absolut. Man kan väl säga att det civila försvaret var väl egentligen avsett att just bistå samhället i händelse av krig och kris och liknande. Och i och med att den hotbilden försvann efter Sovjetunionens upplösning, tyckte man då. Så då fanns det ju alla möjligheter i världen att montera ner det där och lägga de pengarna på någonting annat. Och det har ju gjort att vi är ju sårbara även för normala påfrestningar i samhället. Med normala så menar jag då skogsbränder, elavbrott och liknande, eftersom där fanns det ju en möjlighet att hämta resurser till sånt. Så det, jag är väldigt bekymrad. Och det här gör ju också att i och med att vi är så sårbara när det gäller civilt försvar, så blir vi också sårbara för påtryckningar utifrån, att man får väldigt mycket ut av bara att hota oss. Mm. Att vi har en sån hög fallhöjd egentligen i samhället. En påfrestning gör att vi ramlar väldigt, väldigt långt ner.
För att inte tala om hur beroende den svenska försvarsmakten är av ett fungerande civilt samhälle.
Absolut.
För att överhuvudtaget kunna verka. Så det där hänger ihop, och det är det som är, liksom, det är det som gör det så viktigt att hålla ihop det och att inte hamna i det här att en falang tycker att nej, det är förlegat att prata om militär hotbild. Vi ska bara förfäkta klimathotets konsekvenser, och den andra sidan tycker att det är lite löjligt att prata om de här nya hoten återigen då.
Det är väl där vi har hamnat lite grann, eller hur? Att i lite ställningskrig här mellan två falanger. Och om man ser den ryska, även om man tycker att Ryssland är det mest intressanta hotbilden, Ryssland idag med sjätte generationens krigföring, det man brukar kalla för hybridkrigföring, de använder sig väldigt mycket av att trycka egentligen på svaga punkter i ett samhälle, inte minst informationskrigföring, och det var skrivet om psykologisk krigföring.
Absolut.
Och man använder sig av det.
Egentligen kan man säga hotbilden, det finns två sidor. Det finns den hotbilden som är, vad ska vi säga, där det inte finns någon aktör bakom i form av, vad ska vi säga, miljöhot och liknande påfrestningar. Sen finns det en hotbild som är orsakad av någon aktör, och den kan ju vara då dels en traditionellt militär som vi pratade om då, med att man använder militära maktmedel, men det kan ju även vara i form av ekonomiska maktmedel, informationsoperationer, andra psykologiska operationer och påtryckningar och sånt där. Och där tycker jag det är helt rätt att man har pratat lite grann om de nya hoten, för det växer ju fram det att man kan använda cybervapen då istället. Men det är ju bara ett komplement till de andra medierna som finns. Och hade det varit så att man inte hade haft en förmåga på den konventionella sidan, då hade man varit väldigt sårbar där istället, om man hade satsat på cyberkrigföring eller cyberförsvar. Så att det gäller, precis som Annika säger, att man har en ganska bred palett. Och terrorism är egentligen ingenting nytt. Tittar vi tillbaka 40 år så, ja, då hade vi OS i München. Så det är inte ett nytt hot, men det är fortfarande ett hot som vi måste kunna hantera. Och är ju väldigt tacksamt för aktörer att utnyttja i Sverige, i och med att polisen har förmodligen inte de resurserna som behövs. Försvarsmakten kan inte hjälpa till på alla sätt enligt den svenska lagstiftningen. Utan man behöver samöva det här, samverka bättre. Och det finns en lagstiftning i Sverige som ska kunna möjliggöra det här. Men det övas i alldeles för liten grad.
Om vi går över på det mer traditionella militära fokuset då, och diskuterar försvarsbeslutet det kommande. Vad tror ni? Hur mycket mer pengar kommer det bli? Och hur mycket mer pengar skulle behövas?
Jag tror, om jag ska börja, så tror jag att det kommer inte bli något pengaregn över Försvarsmakten. Det kan man lätt konstatera. Man kommer inte kunna göra något. Det är jag lika säker på. Och sen så slåss man om de här miljonerna hit och dit. Egentligen är det kaffepengar man bråkar om man jämför med helheten, och särskilt om man jämför med glappet mellan de uppgifter man får och den ambitionsnivå man kommer att ge Försvarsmakten och de resurserna man tillför. Så egentligen så är det enkla svaret från min sida att det kommer bli lite till, och det kommer inte vara tillräckligt. Strukturproblemet kommer bara fortsätta. Alltså skillnaden mellan ambition och resurs.
Vi pratar miljoner, inte miljarder.
Sen beror det på om man börjar någonstans i historien. Det har varit så många olika bud från de olika aktörerna, så länge de inte har suttit i ansvarig ställning, får man väl tillägga, med en rätt cynisk stämma då. Men nu, och ingen har en finansminister på något av hållen som är beredd att tillskjuta de belopp som det egentligen handlar om, särskilt inte i närtid. Det är mycket lättare att prata om vad som ska hända om två val. Meningslöst, men mycket lättare att prata om vad som ska hända 2025 typ.
Mm. Mm. Vad tror du? Ja.
Jag tror precis som Annika att det kommer väl att falla ut lite mera pengar, men det kommer ju att vara lite pengar. Och tittar man på behoven jämfört med de ambitionerna som finns, så är det ju en väldig diskrepans däremellan, och den har vi släppat med oss i väldigt många år. Och det är på något sätt, så går det nästan att jämföra det här lite grann med den grekiska ekonomin, att man trycker det här svåra framför sig hela tiden. Man tar aldrig i tur med det där riktigt och tar det här stora hugget och löser upp den gordiska knuten. Utan det går att prata väldigt, väldigt långt in i framtiden att där finns det pengar. Men,
hur mycket mer pengar tycker ni skulle vara realistiskt? Hur mycket
det
mer pengar
behöver
försvaret?
Det beror på vad man ska göra. Alltså, först och främst måste man ju bestämma hur mycket ska det svenska försvaret göra, och vilka ambitioner har vi att klara av ett eget försvar. Vad vill vi med vår säkerhetspolitik? Ska vi kunna använda militära maktmedel till att vi... trygga vår egen rätt att uttrycka vår egen politik, vår egen utrikespolitik och så vidare.
Vad pratar vi då
om? Om man säger så här, NATO har ju en gräns som säger 2% av BNP, tycker de är rimligt för att man ska kunna delta i alliansen och göra sitt jobb där. Och då kan man väl säga att ska vi vara NATO-medlemmar, då är ju 2% rimligt. Ska vi inte vara NATO-medlemmar och lösa vår säkerhet helt och hållet på egen hand utan att kunna tillgodoräkna oss några säkerhetsgarantier, ja, då måste det ju vara mer än 2% av BNP.
Men nu börjar vi prata, då pratar vi ju 30 miljarder till 40 miljarder, ja, till någonting sånt.
Sannolikt. Mm.
Vad ser du, Annika, för att svensk försvar ska, ja, ha någon rimlig försvarsförmåga?
Ja, jag tror man måste göra lyssnaren en tjänst och påminna om vad Försvarsmakten har sagt. Man har sagt nämligen att om man skulle inta en organisation som beslutades om för ganska många år sedan nu, för att få överhuvudtaget den på fötter, då är det 4-5 miljarder som det handlar om per år som ska till för att överhuvudtaget nå upp till det beslutets så här, omfattning och organisation. Ovanpå det har man politiskt utfäst den ena plattformen efter den andra. Så man har stått på presskonferenser och stolt deklarerat politisk samling kring. Det ska då läggas på i många avseenden de här beloppen. Och utan att förlora sig i de här miljarderna hit och dit så är det mer en illustration av liksom skillnaden mellan retoriken och praktiken från alla håll då i den svenska politiska försvarspolitiska debatten. Så det här är liksom någon slags svensk sjukdom som vi inte rör på, verkar det som. Och man är väldigt lite benägen att peka på då vad man inte ska göra för att få den här skillnaden mellan utgift och uppgift att minska.
Jag tänkte vi kunde prata om det, därför att det finns ju ingen som helst sannolikhet att stora miljardbelopp skulle regna ner över Försvarsmakten i närtid. Då är det rimligtvis prioriteringar som gäller. Vad kan Försvarsmakten prioritera bort?
Det där är intressant, för att Hultqvist sa ju i lördagsintervjun här alldeles nyligen att det kommer att krävas hårda prioriteringar framåt. Som en liksom adress då inför försvarsbeslutet, för att få oss att vänja oss vid tanken att det kommer då inte bli de här stora pengarna som man ibland låter sig höra. Och då säger han, väldigt förenklat och kanske lite vantolkat, det finns risk för det, men i alla fall, att hellre då lägga det vi ska prioritera, det ska gå på basplattan, tror jag han kallar det. Och det handlar om personal, övningsverksamhet, att få liksom grundplattan att fungera. Inte så mycket liksom teknologiska äventyr, kanske inte så mycket av de här plattformarna har diskuterat, lite extra Gripenplan jämfört med tidigare.
Så att det var just förbundet oss för ENU och 70... Gripen är jätte...
Gripensystemet är definitivt, ja, Karls starka.
Men det låter inte riktigt som man är på väg att prioritera.
Nej, jag tror inte det. Och i det valet då, för att återigen spetsa till det mellan så att säga högteknologi, lite grann som Försvarsmakten själv ser framför sig i sin perspektivplan som man har redovisat för inte så länge sedan, så vill Hultqvist och den här regeringen mer tänka liksom basplatta, nu ska den fungera. Egentligen är båda helt nödvändiga. Det är klart att man måste ha en basplatta som fungerar för vad man än helst ska bygga på. Men å andra sidan så tycker jag att det vore en otjänst också att tänka bort hela som framtidsperspektivet i vad vi är för nation på försvarsområdet, inte minst när det gäller teknologi.
Vad tycker du vi kan skära bort?
Jag tror inte att vi kan skära bort någonting alls egentligen, utan jag tror man, på något sätt så måste man vara ärlig kring det här med ekonomin och vad man ska satsa på. Försvaret har en väldigt begränsad förmåga idag jämfört med vad de har varit tidigare. Och där sa ju ÖB för 2 år sedan inför Folk och Försvar då, att när den här organisationen som beslutade 2009 är intagen så kommer man att kunna försvara en begränsad del av landet mot ett begränsat anfall i en vecka. Och det här är ju då på 2020-talet. Vi är ju inte där just nu, utan då ska vi alltså skära utifrån det där. Så frågan är, vad ska vi prioritera bort? Ska vi gå ner på 2 eller 3 dagar? Nej, jag tror inte det kommer bli så heller, utan man måste ju söka lösningen på något annat sätt. Jag tolkar försvarsministern, han tolkar då, när han pratar om den här basplattan. Mycket av det han pratar där, det uppfattar jag är sånt som allmänheten redan tror fungerar. Att det är någonting som är så självklart och liksom vedertaget redan i Försvarsmakten. Att det här kan väl försvaret, det här har man väl förmåga att göra. Men det är så här luckor som då de här pengarna kommer räcka till att täppa till egentligen då.
Är det rimligt att vi satsar så mycket på försvarsindustrin ändå när vi inte ens har? Vi har inte bemanning, vi har stora luckor i övningsverksamheten, allt det som är operativ förmåga här och nu.
Jag vet inte hur mycket vi satsar på försvarsindustrin egentligen. Alltså, vi brukar ofta jämföra oss med Finland och att säga att Finland får så väldigt mycket mer i sitt försvar. Men ska man vara ärlig där så är det så att Finland har en ganska stor sekretess kring vad som är innehållet i försvaret. Och där pratar man nu i Finland om att det kommer bli en ekonomisk smäll där också framöver om ett antal år, när man verkligen ser att de här gamla systemen som man har samlat på sig genom åren, att de behöver ersättas. Jag tror att den här satsningen som vi gör på egen försvarsindustri, ja, den tror jag är rätt, men den måste vara långsiktig. Alltså, det är ofta så att man tittar på att nu tar man det här beslutet och det här beslutet på väldigt kort sikt. Man pratar ubåtar, man pratar 10 stycken. Jag sa till, det är liksom ett långsiktigt planerande. Försvarsindustrin kan inte vara det enda, utan det måste finnas tillräckligt bra material, det måste finnas tillräckligt bra personal och måste också vara tillräckligt övad. Man kan byta ut 4 olika komponenter egentligen i försvarsförmågan. Man kan byta ut kvantitet i form av mycket personal. Så kan man ta det till teknologisk nivå, väldigt hög teknik. Kan man minska ner på personalen, man kan öka på övningsförmågan, eller vad ska man säga, färdigheten då som personalen har. Så kan man skapa överlägsenhet med att man har diverse allianser. Här försöker vi liksom reducera alla 4 samtidigt. För att det finns inte pengar, vi övar inte, vi har inga allianser och vi har inte råd att köpa tekniken.
Men det är den här osthyven då som man...
långt nere på osthyven.
Ja. Det är den man kör med, eller hur?
Den är livsfarlig faktiskt, den här osthyven. Därför att det undandrar politiken ansvar. Då tvingas man aldrig göra de där valen. Då är det mycket bättre i så fall att säga att det tänker vi inte göra. Eller det tänker vi göra. Och så får man förklara och argumentera för det. Men osthyvelsprincipen är helt förödande. Och det är det som har gjort att försvarsmakten har man ju då gång på gång hotat på olika sätt. På goda grunder och sagt att nej, men om det fortsätter så här, då måste vi ha en försvarsgren bort, har man ju sagt tidigare till exempel. Och det är ett sätt att illustrera att man måste ta den där jättejobbiga tagen. Jag vill säga någonting om industri och den dimensionen. Och det har att göra med en annan så här svensk fenomen. Hur manifesterar man politisk handlingskraft och vilja i detta rike? Jo, inte sällan så uppstår det då en väldigt så här, stor handlingskraft kring något materiellsystem. Alltså det är det man på något vis manifesterar stundens allvar i. Vi hade en presskonferens med alliansledarna som då stod på rad och på detaljnivå pratade om system som de rimligen inte har en susning om. Men det illustrerar lite grann det här att det är den mekanismen som slår till i Sverige. Jag har då inget emot det i sak. Men problemet är när man pratar liksom plattformar utan att knyta ihop det hela. Det är att vi till slut får just plattformar som inte fungerar som de är tänkta att göra. Man har plattformar som då saknar beväpning eller för den delen personal tillräckligt och så. Och då hänger inte systemet ihop. Men det kommer man sällan liksom ner på, utan då är det klatschigare att stå och prata om det projektet eller det projektet. Mycket mindre intressant att redogöra för hur man har tänkt att liksom få det att fungera.
Och satsningarna ligger ofta som Gripen-systemet ska då vara verksamt om 10 år. Och man får det låta som att det är någonting som ska lösa det dåliga säkerhetsläget här och nu.
Ja, men då ska det till piloter och då ska det till liksom en basorganisation för att de här ska kunna verka och så. Och där, dit når man på något vis inte riktigt. Och det är någonting som man verkligen borde göra upp med.
Mm. Vilka luckor ser ni som mest allvarliga i försvaret just nu? Du hade till och med en kalender, va? Som
ja,
dagens lucka.
Precis, jag hade ju kört en julkalender där med diverse olika...
Tidernas älskaste julkalender.
Ja, den var ju inte så munter. Men det var väl egentligen mest för att påminna om hur det egentligen ser ut då i försvaret. Och ingen av dem är väl så att säga, liksom den
Vilken
absolut
väst?
Allvarligaste. Det är svårt att säga något. Ser man på kort sikt så skulle jag nog vilja påstå psykologiska försvaret som gör oss sårbara för informationskrigföring. Och sen så är det den allmänna finansieringen av övning och liksom verksamhet. För det är där man når effekt på kort sikt. Om vi nu upplever att världen är på väg åt fel håll, så måste vi skapa oss så mycket förmåga som möjligt på kort sikt. Och då är det just genom att bli mer välutbildad, att öva mera. För man blir inte bara bättre, utan man upptäcker också att här hade vi en brist. Det här måste vi komma till rätta med. Det gör man aldrig om man inte övar.
Om vi går över till, det har varit mycket diskussion nu om att försvaret måste fokusera på landgräns igen, på att försvara Sverige. Man kan ibland säga att vi har haft Afghanistan-doktrinen, nu är det dags för Gotlands-doktrinen. Annika, du har skrivit lite problematiserande om den här pendelrörelsen.
Ja, jag känner mig lite alena ibland att förfäkta liksom vikten av den internationella dimensionen och de internationella insatserna med det så att säga, som det innebär. Och det tror jag inte beror på att Karl och andra är motståndare mot det på något sätt, utan liksom man vill på goda grunder trycka fram de här bristerna som finns för den nationella i den nationella dimensionen. Men problemet är nu när man som politiskt verkar ha en extremt stor samsyn om att försvaret av Sverige börjar i Sverige. Det där en jättekonstig tanke för mig. Försvaret av Sverige börjar inte alls i Sverige, rimligen. Det vore det värsta fallscenariot om försvaret av Sverige började i Sverige. Mm. Det ska börjas långt utanför Sveriges gränser i samarbete med andra. Och så finns det en massa olika dimensioner med internationella insatser. Allt ifrån rena liksom, humanitära utgångspunkter och försvara de här värdena som vi har hört på scenen när det pratas om i Sälen. Till att försvarsmakten, menar jag, måste användas. Man underminerar det här politiska trycket för pengar, resurser och intresse. Och en sån fråga, om man ska gå ner på detaljnivå på ett sätt, som har med rekrytering och gålöst i organisationen och så att göra, om man tar bort den dimensionen, tror jag. Om det inte är så att det nationella försvaret behöver användas i närområdet, gud förbjude, eller hur man uttrycker det för att vara modern och poppig, men i alla fall om den här skärpta säkerhetspolitiska läget som, det går inte att diskutera bort det, och jag vill inte göra det, men om det nu är så att det blir sakta men säkert mer stabilt, vad händer då med försvarsmakten om man har hängt upp hela försvarsmakten på den nationella dimensionen igen? Jag är rädd för det.
Mm. Vad säger du? Håller du med eller?
Nej, alltså jag ser väl inga konstigheter med det egentligen, utan jag tycker också att vi ska genomföra internationella insatser. De är väldigt bra på alla sätt, inte minst för att vi testar oss själva och validerar. Vi bygger, vi skapar goodwill mot i andra länder och i andra organisationer. Vi lär oss samverka med andra. Vi har ju sagt det många gånger i Sverige att vi bygger vår säkerhet i samverkan med andra, så det är absolut inga konstigheter. Utan problemet är väl nu att det försvaret vi har haft, som har varit helt inriktat på internationella insatser, är dimensionerat för just insatser, vilket gör att då man plockar ut russinen ur kakan och skickar iväg dem, och då blir det blir smulorna kvar i så fall. Och det är väl lite grann därför vi har diskuterat det här med att om man skickar iväg NBG så blir det inte så mycket kvar i Sverige, för det är en väldigt stor del av personalen som finns i försvarsmakten som nu är uppbunden då i kommande malinsatsen och i NBG. Och väldigt mycket av den kvalificerade materielen som man har då beställt sedan tidigare. Sen är ju tanken att man ska köpa in mera material, men det kommer ju som sagt, som jag pratade om tidigare, väldigt mycket längre bort. Mm. Och det här är en risktagning, det är ett politiskt beslut helt enkelt.
Det är snabba pendelrörelser också, för den här regeringen har ju sagt tidigare att nu är det dags att flytta hem till fokus till Sverige. Nu kandiderar man för en plats i FNs säkerhetsråd. Då är det stor insats i Mali. Nu ska vi till Irak tydligen. Nyhet här i Sälen.
Ja, det var så att överraskande.
Nu blir den internationella profilen höjs återigen. Så.
Det beror på vad man jämför med, skulle jag vilja tillägga. Om man tänker på de stora missionerna som vi hade på Balkan och i Afghanistan, långt och mycket, på flera års stora insatser där, så kan man i den jämförelsen kanske inte säga att vi är speciellt offensiva i vad vi skickar. Vi hade en målsättning för inte så länge sedan, 2000 personer som stadigvarande kunde vara ute i internationell tjänst och sådär. Så där har vi krupit tillbaka också rejält och inte bara liksom retoriskt, tycker jag. Nej, men jag tror en annan sak i detta är väl, som är värt att uppmärksamma, det är väl egentligen hur vi ska tänka kring det när vi å ena sidan säger att nej, men vi, det här doktrinen vi har i Sverige, vi räknar ändå någonstans med att någon kommer och hjälper oss. Och allra helst tycker flera av att vi ska formulera då en utredning kring de internationella samarbetena som också är politiskt och inte bara en enmansutredning som redan är genomförd. Om man samtidigt säger att nej, men nu skorpar det till sig. Så nu får vi nog dra oss hemåt och bevaka våra egna intressen. Och det är det jag menar, att om man renodlar det så hänger inte logiken riktigt ihop. Om vi räknar med att andra inte drar sig tillbaka till sina egna sfärer och i sina egna territorium och gör samma sak. Man måste liksom själv leva i det man hoppas på, så att säga.
Om vi tar oss till NATO-frågan då. Nu i Sälen så har det direkt blivit stort fokus på allianspartiernas krav på en NATO-utredning. Och det har också kommit en ny undersökning från MSB idag som visar att sammantaget 48% av svenskarna vill antingen att vi ska gå med omedelbart eller på sikt i NATO, vilket är en ganska förbluffande siffra. Tror ni att debatten kring NATO kommer att förändras?
Jag tror att vi kommer att få se mer NATO-debatt, och där tyckte jag att allianspartiledarna, de två som är närvarande, de flaggade ju lite grann för att det här kan vara någonting som man kommer att ta inom den här decemberöverenskommelsen, att de fyra allianspartierna nu är för en NATO-utredning men inte Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Att ska man då jobba tillsammans inom den här överenskommelsen, så får man kanske lyssna på att det är fyra partier nu som är för en utredning. Och det här är ju egentligen Annikas område, men det är intressant att se att här finns det ju ett politiskt område som man inte är överens om, utan det går liksom att profilera sig.
Jag tror att en av de viktigaste slutsatserna man kan dra av den här undersökningen, som är, den är historisk, för det är faktiskt första gången MSB har ju mätt varje år, så man kan också titta bakåt på ett intressant sätt i detta. Och då kan man konstatera att det här gamla argumentet som man har använt om att nej, det finns ändå inget folkligt stöd, det argumentet får man ju rimligen säga är svagare då, i takt med att man gör undersökning för undersökning. Och det är ju två saker. Det gör dels att motståndarna till en NATO-utredning eller för den delen NATO-medlemskap, de måste vara vassare i sin argumentation. Man kan liksom inte bara gömma sig bakom den opinion som har hjälpt dem på traven under så många år, utan partierna måste börja fundera på vad det innebär detta för nackdelar på ett lite mer intellektuellt, hedligt sätt. Och ja-sidan och andra sidan måste också skärpa sig då. Därför att man har liksom inte heller behövt vässa sina argument, eftersom man inte har haft någon motståndarsida att tala argument med i sak. Och det talar då bland många andra skäl för en utredning. Sen när, så uppstår det omedelbart en diskussion. Kan man utreda en fråga som handlar om identitet och ett lands självbild och sådär? Det är väl ingen utredning, det är väl någonting som man politiskt och ideologiskt får bestämma sig för. Men det finns tekniska aspekter av NATO-medlemskapet, inte minst som vi har sett genom värdlandsproblematiken och annat. Så det finns många goda skäl, men det intellektuellt hedliga skälet är väl kanske det allra starkast.
Nej, ambassadör Thomas Bertelman som kom med en utredning nyligen, han pekar då på ett stort glapp mellan Sveriges militära förmåga och de åtaganden som vi har. Inte minst genom solidaritetsförklaringen, att han landade i slutsatsen att säkerhetspolitiken är obegriplig från omvärlden. Du Annika, som har lite inblick i den rödgröna sidan här, liksom hur går det ihop för de rödgröna det här? Alliansfriheten och ett försvar i sönderfall.
Nej, jag tror det var Jan Björklund idag på scenen som tog en viktig men ganska smärtsam punkt. Han sa att det är faktiskt nog fortsatt så att det finns en anti-amerikanism, och den dimensionen finns kvar. Så enkelt och uppriktig får man nog vara. Man tänker sig att man inte vill ingå i någon slags, inte bara kärnvapenparaply under någon slags NATO-kärnvapenparaply, utan också under paraplyet Washington DC, och att man då skulle, man har en föreställning om att man där bestämmer då vilka, vad man ska skicka ut svenska kvinnor och män i för någonting. Med andra ord, har man dåliga kunskaper om vad NATO är för organisation. En politisk organisation där man måste ha majoritetsbeslut, där man inte alls tvingas ut. Och det finns obstruktioner i allra högsta grad när det gäller den amerikanska linjen i vissa frågor. Vi ser Libyen-konflikten som ett mycket påtagligt exempel där Sverige var med, men inte ett antal NATO-länder. Så man odlar sin okunskap om vad kanske också den nya NATO är. Man tänker bakom på ett antal toppmöten genom åren, tror jag.
Är det genuin motvilja mot ett svenskt medlemskap, eller är det att man har surrat sig fast vid en position så, på något sätt traditionellt, så man kommer inte loss?
Det finns båda sorter, tror jag. Men du är inne på något jätteviktigt där. Jag tror att för om S nu skulle säga japp, nu utreder vi har kommit fram till detta, så är det, då blir det i den politiska världen en slags eftergift till de borgerliga partierna som nu lyfter detta, och det tänker man då inte bjuda på. Utan hela den georgiska knuten här måste rimligen bestå i att antingen, vilket jag tror är minst sannolikt, Miljöpartiet skulle vara en förlösande kraft, ungefär som Joschka Fischer var i den gröna i Tyskland, och säga att japp, NATO, det är bra, vi är inte rädda för att argumentera om detta. Händer nog inte. Och det andra alternativet är att S får äga frågan, det vill säga att man får väl döpa om NATO, eller NATOs nordiska gren som jag har varit inne på, eller vad fasen som helst som gör att S kan känna att det inte är en eftergift till borgerliga sidan, som inte gör att man måste säga att vi hade nog fel i alla år, utan man måste bjuda från borgerligheten på att S får uppfinna NATO på nytt.
Och där ser vi ju lite grann den finska kopplingen också. Finland är ju, där är man väldigt rädd att Sverige ska gå med i NATO före Finland, att man blir lämnad ensam, eftersom då tror man att trycket från Ryssland skulle öka. Och precis som i Sverige så är det ju så att i Finland så är det Socialdemokraterna som är starkast emot NATO. Och genom det här, jag upplever ändå att det är ett visst friande mot, kanske långsiktigt mot NATO, men att man börjar prata om en ökat samarbete mellan Sverige och Finland, att man liksom luckrar upp det här lite långsamt då. Att det är liksom den socialdemokratiska linjen som man försöker bygga ihop, och det är intressant att se att det är lite så här frierier från bägge håll mellan Sverige och Finland. Så att får vi se en ökad debatt i Finland, så kommer den öka i Sverige och vice versa. Och här pratar vi väldigt mycket om hur de reagerar i Finland. När jag var i Finland för några veckor sedan så sa de att ja, men ni har ju en väldigt mycket mer intensiv debatt i Sverige. Jaha, har vi? Jag tyckte det är nästan tvärtom. Så det är ett intressant spel.
Om vi ser på den nya regeringen, nya försvarsministern, vilket betyg skulle ni ge till Peter Hultqvist? 1-5 getingar?
Får man dela upp sig i två delar? Då skulle jag säga 9 i framförande.
Oj, 9.
Ja, förlåt. Ja, 1-5. 4 i framträdande och 2,5 i innehåll.
Mm-hmm.
Han gör helt enkelt sitt jobb mycket bra. Vi har haft en avsaknad av en känsla av klarspråk och politiskt allvar och så som han fyller ut kostymen i. Men sen är det naturligtvis det innehållsmässiga då. Där jag kan ha synpunkter på regeringens inställning. Det är inte Peter Hultqvists fel att regeringen inte tycker att NATO ska utredas till exempel. Men man måste ju ändå döma honom på regeringens linje. Så jättebra innehåll och attityd och liksom allvar och kraft i det han säger och så. Och sen så får man hoppas att man ändrar politisk inriktning.
Vad säger du, Carl?
Jag instämmer ganska mycket med Annika. Jag tycker att om jag inte dömer honom för resten av regeringen så tycker jag att han har definitivt en 4 till och med, så att den kan vara ganska stark. Han har talat ett väldigt klarspråk kring försvarsfrågorna. Han är kunnig, vill lära sig mycket. Han upplever också har en vilja att syna de bristerna som finns och komma till rätta med dem. Att inte... Skönmåla liksom, klä allting i väldigt fina kulisser och så vidare då. Så jag tycker det är upplyftande. Sen får vi väl se vad som händer längre fram. Nu har ju gått inte ens ett halvår då med Peter Hultqvist som försvarsminister, men jag tycker att han har gjort ett väldigt bra jobb hittills. Han har sett till att omge sig med väldigt bra personer också med kunskap och efterfråga mer kunskap, så.
Är det största förtroendet för en försvarsminister inom Försvarsmakten på mycket lång tid?
Jag vet faktiskt inte, men jag har hört väldigt många lovord för Peter Hultqvist faktiskt. Mm.
Får man lägga till en liten brasklapp där? Det är alltid så när man är populär och har höga förväntningar på sig och också liksom, på goda grunder goda förväntningar på sig eftersom man säger som man gör och är den han är. Så kan fallet bli väldigt högt om man
absolut
inte levererar sen.
Absolut.
Så blir det nu ett försvarsinriktningsbeslut där det är väldigt mycket mindre än vad folk till och med befarar till exempel. Och i min värld, om det fortsätter att trömmas det här liksom försvaret av Sverige börjar i Sverige liksom perspektivet och det kryper in och liksom går ner på benet i alla de också liksom framtidsfrågorna. Ja, då blir det tufft. Därför att då kan det bli hårdhänt hantering av en så populär, eller så, med så mycket förhoppningar knutet till sig, så ska jag säga.
Mm. Man kan säga just i de här försvarsfrågorna, så där är det verkligen uppdel kan man säga i alliansen då, som har styrts av Moderaternas linje, och vi pratar nu fram till valet då. Och sen så Socialdemokraternas linje, och sen så har det varit då den tredje linjen på Sverigedemokraterna. Och är det nu, man har sett att alliansen inte har levererat vad man har förväntat sig riktigt då. Och då är det många som satt sin förhoppning till Socialdemokraterna. Är det så att Socialdemokraterna nu inte heller levererar, så lämnar det nog i en högre grad spelfältet öppet för Sverigedemokraterna i de frågorna.
Mm. Hur ser ni, det finns ju, man tycker sig se en diskrepans i regeringen mellan Peter Hultqvist som då pratar ganska tydligt om Rysslands agerande i Ukraina och så vidare, och en mer oklara uttalanden från Wallström och från övriga regeringen. Hur ser ni på det? Ser ni en risk att den här regeringen, relativt en regering med Bildt och som förgrundsfigur gentemot Ryssland, att man faller undan lite för ryskt maktspråk?
Det är väl nästan så att man skulle kunna säga att det var lite grann vice versa med förra regeringen. Det var en hårdare utrikespolitisk linje än vad den försvarspolitiska var. Nu tycker jag att det har varit lite grann tvärtom under hösten, så får vi se att det kan ju vara liksom en insvängningsperiod också, men det är ju viktigt att man håller samma linje utåt, speciellt när det är ett yttre tryck. För det är det just nu i säkerhetspolitiken och utrikespolitiken. Alltså det finns en kraftig retorik mot Sverige om man tittar på media i Ryssland. Mm. Som man inte är medveten om i Sverige.
Det börjar ju inte speciellt bra på den utrikespolitiska sidan med Margot Wallström när hon sa, för att dra ihop ett kort koncentrat, att Sverige, vi är räddare än någonsin för Ryssland och vi begriper oss inte på Putin och ingen har kunnat förklara Putins agerande. Och det var ju lindrigt sagt kontraproduktivt och inte alls bra. Det tror jag inte Hultqvist hade begått den fadäsen på det sättet till exempel. Men det som Karl säger, man får vara optimist. Lite tillkämpat och tänka att det är ändå kanske en inkörningsperiod och sådär. Men här måste man ansa sig. Men vi ska också komma ihåg den tidigare regeringen i ett avseende. Nämligen att där var faktiskt statsministern och vice statsministern oense om frågan om NATO och NATO-utredning och NATO-medlemskap. Så alltså där hade vi en situation där det var väldigt tydligt olika linjer. Och det gick ändå liksom att hålla ihop på något sätt. Så vi ska inte döma denna regering för hårt för sina olika uppfattningar. Det har man då levt med förut. Men när det gäller signaler och när det gäller liksom ord och begrepp och så. Då ska man inte underskatta vikten av en sammanhållen mycket fast och tydlig linje. I synnerhet mot Moskva.
Vi hörde ju Margot Wallström här i Sälen i ett anförande där hon sparade Ryssland till slutet. En väldigt perifer roll i sitt anförande när det gäller hennes bild av säkerhetshotet här, utan pratade mer om fattigdomsbekämpning i tredje världen, kärnvapennedrustning, FN och så vidare. Reagerade ni över?
Kanske inte, för att man tänker nog att man förväntar sig ungefär den tågordningen, tror jag. Och sen är det möjligt att man har en medveten linje. Man vill gärna att saker och ting ska vara genomtänkta. Och då tänker man att man kanske har någon slags arbetsfördelning där. Att Hultqvist, han tar diskussion om Ryssland. Den dimensionen av svensk säkerhetspolitik. Så kan man naturligtvis inte hålla på i längden. Men det hon sa när det gällde Ukraina, det var ju de rätta ändå, liksom begreppen och orden. Även om hon fick bassning där mot diskussionen från FOI och sa att det är ett krig som förs. Det är inte ett angrepp eller aggression och så.
Och vi avslutningsvis att prata lite om Ryssland. Hur oroliga vi ska vara över Ryssland.
Det som bekymrar mig är egentligen den ryska ekonomin. Putins ställning i Ryssland bygger mycket på att samhället fungerar. Att ingen ifrågasätter honom, och då måste man hålla befolkningen nöjd. Man måste hålla det ledande skiktet, om man säger oligarker och så vidare runt omkring. Alla de här bygger ju sin ställning på att på egentligen Putins sätt att hålla kvar makten. Och det bygger ju sin tur då på en fungerande ekonomi. Tittar man på hur oljepriset har påverkat Ryssland och rubelfallet, så ser det inte positivt ut på sikt. Och det här är bekymrande, för det här är en horisont som liksom kryper närmare hela tiden, att handlingsutrymmet minskar. Någonstans måste man påverka det här och vända det ekonomiska flödet. Och ja, den bästa förhoppningen är ju att Putin då skulle lämna tillbaka Krim, sluta bete sig i Ukraina, bli av med sanktionerna och allting skulle vara fred och fröjd igen. Nu tror inte jag att han någonsin skulle kunna göra det, för att han skulle därigenom tappa sin ställning direkt. Han har byggt så pass mycket förtroende hos sin egen befolkning på just att vara en stark president. Så jag tror inte det är ett alternativ. Utan vad finns det då för andra alternativ för att vända den ekonomiska situationen? Det finns flera alternativ och inget av dem är speciellt positivt. Och det är inte bara Ryssland som påverkas av det låga oljepriset, utan det är andra länder också. Om man upp oljepriset, då ser det bättre ut i den ryska ekonomin på så sätt. Sanktionerna har inte drabbat Ryssland så mycket vad gäller industri och ekonomi. Däremot har det drabbat då enskilda individer i den ryska ledningen ganska kraftigt. Plus att man har lagt egna sanktioner då på import, vilket då drabbar vissa EU-länder och den egna befolkningen. Men man har varit väldigt duktig på att måla ut det här som ett yttre hot, i och med att man har närmast total kontroll över media. Så jag är väldigt bekymrad över var det här ska ta vägen, för handlingsfriheten, den håller på att försvinna i takt med att pengarna rinner iväg.
Annika, kan inte det vara goda nyheter att ekonomin är på väg ner i?
Då röstar man inte lika hårt och sådär. Har inte råd att
flyga. I långa lopp så kan det väl inte. Gudrun Persson pratar om imperial overreach. Mm. Är inte det vi ser?
Ja, det är möjligt. Men vad blir effekten av det? Och vilka reaktioner får man? Då är det lätt att ta till liksom den här bilden av att man tittar på Ryssland och så tänker man Sverige eller ett västland. Och så tror man att reaktionerna eller konsekvenserna av det skulle se ut som i väst, eller om Sverige skulle vara utsatt för samma sak. Helt fel tanke. Så det får man komma bort ifrån. Det går inte att behandla eller titta på Ryssland på det sättet. Jag är nervös över två saker. Dels den ryska operationen närmast att söndra och härska i Europa. Mm. Det vill säga att man ska kunna få loss eller få bort sanktionerna på det sättet. Man finansierar högerextrema rörelser för att slå isär den väldigt bristfälliga sammanhållningen. Men man har ändå lyckats enas om sanktioner och så vidare. Det är en sak. Det andra är, jag tror, och det är möjligen en ganska dyster bild, men det här höjda NATO-intresset i Sverige och till och med höjda villigheten eller intresse för att gå med i NATO. Det tror jag finns någon slags smärtgräns någonstans där man ökar trycket från Moskva så mycket med olika, om det sedan är överflygningar eller undervattensoperationer eller ubåtskränkningar eller vad sjutton som helst. Men där man till slut får denna opinion att vika därför att det blir för läskigt. Och man har grogrund redan i en del av de politiska partierna som säger, inte minst utrikesministern. Men om gränsen går vid Sverige, vilket den för övrigt redan gör med Norge till exempel, som ett NATO-land. Vad händer då? Minskar inte säkerheten? När det där får genomslag med hjälp av åtgärder från den ryska sidan, då är jag rädd att Sverige och svensk politik påverkas. Och då, men jag hoppas verkligen att jag har fel. Jag hoppas att vi är mycket mer ryggrad i Sverige och att vi är mycket mer motståndskraftiga mot den typen av insatser.
Ser du också att det är framförallt den typen av påtryckningsmöjligheter som Ryssland kommer att fortsätta med att intensifiera? Informationskrigföring, överflygningar, påverkansoperationer av olika slag?
Ja, det tror jag. Det är väl de medlen som ligger närmast till hans att använda och de som inte är, vad ska vi säga, de som är lättast att använda utan att bryta mot folkrätten allt för kraftigt. Tittar man tillbaka på Krim-ockupationen så det fanns ju en väldigt kraftig anledning till att de här soldaterna inte hade några gravbeteckningar eller andra märken på sig. Det var för att man skulle inte kunna säga rakt av att det är Ryssland som gjort det. För då hade det varit ett väpnat angrepp på Ukrainas suveränitet. Och på så sätt kan man kringgå folkrätten en stund. Och det är likadant med de här åtgärderna. Att här blir det enklare att hantera folkrätten. Man ställs inte till svars på samma sätt. Plus att det är svårare att identifiera varifrån det kommer. Påverkansoperation, vi kan titta till exempel på valet av ny utrikesminister då för EU, om man säger det, populärt kallat utrikesminister, så låg ju den polska utrikesministern Sikorska, han låg ju väldigt bra till där ett tag. Tills man då hux flux trollade fram en avlyssningsskandal när han hade sagt vissa saker i Polen. På samma sätt agerade man i Turkiet i början på våren, ungefär i samband med Krim-ockupationen, så briserade en avlyssningsskandal där också som fick hela den turkiska uppmärksamheten och fastnade då på presidenten och vad han hade sagt i telefon och så vidare. Istället för att oroa sig för hur går det för krimtatarerna som står nära det turkiska folket. Då. Och det har varit ett antal sådana här påverkansoperationer som inte går på något sätt att spåra till Ryssland. Men man kan säga att de har varit väldigt lägliga.
Några som du ser i svensk kontext?
Nej, det kan nog inte säga direkt. Men jag skulle inte bli förvånad om dyker upp någonting sånt ifall att NATO-debatten då intensifieras väldigt kraftigt.
Då kan det hända att det dyker upp en lämplig inspelning av något slag, ja. Sen är det en del artiklar som man har reagerat på faktiskt. Och det var väl Dagens Nyheter senast som fallerade där i sin bedömning när man satte frågetecken kring nedskjutningen av det civila flygplanet. Och nu minns inte jag, och kanske orättvist att försöka återgärda att jag kommer ihåg citaten direkt. Men det var en sån här sak som många av oss som
jag tror det var ju inte avsiktligt, jag tror det var någonting som det var liksom ett olycksfall i arbetet så att säga. Men det visar väl egentligen på bristen på den allmänna förståelsen för liksom hur påverkansoperationer och informationskrigföring bedrivs. Och det är ju en sårbarhet som vi har i Sverige.
Jätteintressant att tala med er. Stort tack för att ni var med, Carl Bergqvist och Annika Nordgren Kristensen.
Tack.
Tack så mycket.
Du har hört Politiknörden, en podd från Expressens ledarredaktion. Fler avsnitt hittar du på expressen.se/ledare eller på iTunes där du också kan prenumerera. Om du har synpunkter eller kanske vill föreslå vem vi ska prata med nästa gång, mejla gärna till politiknorden@expressen.se.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.